Klockan har klingat ut och vi är samlade för bibelförklaring från första Korintherbrevet 12:12 tror jag vi ska börja på. Som ni har förstått efter alla dessa timmar, så det där med att strukturera texterna, var det börjar och var det slutar, det kan man göra på olika sätt. Och det har faktiskt viss betydelse, för att genom strukturen och det sätt på vilket Paulus har lagt upp det hela. Ja, men det är inte betydelselöst, utan han har lagt upp det på ett visst sätt. Därför att han har vissa syften. Och det är inte säkert att vi kommer åt det, eller de där tankarna som fanns hos Paulus. Att det här med att strukturera texten eller försöka se i vilken ordning han tar upp saker och ting och ställer oss frågan varför tar han upp det i den här ordningen. Det är inte oväsentligt. Man kanske inte tänker så när man som vanlig bibelläsare bara läser Bibeln och tar till sig vissa ord som man tycker talar till sig. Men om man ska fördjupa sig i texterna så är det inte alls oväsentligt. Bara en sån sak som ni vet, det här med kapitelindelning och versindelningar, det var ju någonting som kom på medeltiden. Så var det ju inte från början. Utan det var skrivet i ett streck alltihop. Och då är frågan om här hur man ska förstå Korintherbrevet. Men jag måste säga att jag tycker att det har varit ett väldigt fint sätt att gå igenom Korintherbrevet, som om det vore ett antal separata tänkta tal. För det är ju så den här Raymond Collins har analyserat Korintherbrevet. Han kan genom att använda retoriken och hur retoriken fungerade på den tiden, och genom att tillämpa retorikens mönster, närma sig Korintherbrevet och se att ja, men här börjar och här slutar precis så som man la upp ett antikt tal helt enkelt inom retoriken. Och när han analyserar det här gick jag igenom i början, kanske inte första gången men någon andra gången kanske, så kunde han urskilja 6 stycken olika tal. Och nu är vi i ett sånt här tänkt tal. Jag säger tänkt tal därför att jag tror inte att det var 6 tal i den meningen att han hade hållit de här 6 talen separat, muntligt på plats. Utan förmodligen var det precis som jag säger, att han använde sig av det sättet när han skrev. Och nu var det ju många olika ämnen som ni har sett här i Korintherbrevet. Han tar upp då, som nu då i kapitel 12, 13, 14, så tar han upp gudstjänsten och vad som händer i gudstjänsten. Och man kan se hur det börjar och slutar. Man kan se hur det hänger ihop. Det kallas för ett kiastiskt mönster inom retoriken. Alltså först säger man A, sen säger man B och sen kommer man tillbaka till A. Så var det upplagt. Och så är det här upplagt. 12:e kapitlet som vi håller på med nu handlar om hur vi hör samman i gudstjänsten. Sen 13:e kapitlet handlar om kärlekens lov, det är alltså B. Sen kommer han tillbaka till gudstjänsten i 14:e kapitlet. Så man kan känna igen upplägget på det sättet. Men nu när vi kommer till 12:e kapitlet, då finns det lite olika sätt att förstå det. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg, om jag ska vara ärlig, i de olika kommentarerna hur det är upplagt. Därför att jag har min egen lilla uppläggning på det här. Och den är så att det vi har gått igenom, alltså de 11 första verserna, handlar om nådegåvorna. Och vi har ju gått igenom här nu under ett antal timmar nådegåvorna av tidigare redovisade skäl, som jag inte behöver ta en gång till, ganska noggrant. Sen kommer då, som jag menar, den andra delen i det här, och det är verserna 12 till och med 26. Som jag skulle vilja rubricera som, alltså det handlar ju om, som vi ska gå igenom här idag, det handlar ju om hur vi alla, att vi alla är inlemmade i en och samma kropp, och att var och en som är inlemmad i Kristi kropp har sin, inte bara sin plats utan också sin stora betydelse. Och också hur vi samspelar med varandra. Alltså någon sorts allmän, ett sätt att se det på ett allmänt sätt. Att det finns, alla har en tjänst i Kristus. Alla har en plats, alla har en betydelse, alla har en tjänst. Man skulle kunna kalla, om man vill kanske dra det lite för långt, men så ni förstår vad jag tänker, för det allmänna prästadömet. Därför att sedan, och det är det här då som gör att det är min egen lilla utläggning, sedan i vers 27 till och med 31. Där talar han då i sådana fall om särskilda tjänster. Det särskilda prästadömet. Eller särskilda tjänster. För där talar han om, vi kommer tillbaka till det här så jag ska inte fördjupa mig i det, men i 28 versen, Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter och så vidare. Alltså det är ju särskilda personer som har särskilda tjänster. Det är inte så allmänt som det var från vers 12 till och med 26. Andra som har gjort såna här strukturer eller struktureringar, dra mig till minnes nu, kan tala om det som att det är att alltihopa är exempel på gåvor. Alltså de här andliga nådegåvorna, de 9 som vi har gått igenom, de är inte särskilda, utan de är exempel, och det har vi ju sagt här också. Men också sedan fortsättningsvis, de här apostlar och profeter, det är också gåvor, så att hela kapitlet blir liksom ett gåvokapitel. Och det är inte fel, det är bara att man måste förklara vad man menar. För att om någon är apostel in i ett sammanhang, så blir ju den personen i sin person en gåva till sammanhanget. Men utifrån den personens egna synsätt så är det ju ett uppdrag eller en tjänst att vara apostel. Och på samma sätt då med för var och en, om det är lärare eller om det är gåvan att styra eller vad det nu är för någonting. Så jag menar att det är särskilda tjänster där. Men som sagt, det där är min egen lilla uppläggning. Men det har ju alltså betydelse. Därför att det har den betydelsen helt enkelt att när vi kommer så långt som till vers 27 och verserna ut, så kommer jag att inte gå igenom det så som jag gick igenom nådegåvorna. Men jag kommer ändå säga att här har vi olika tjänster, här, särskilda tjänster. Här finns den tjänsten, här finns den tjänsten, här finns den tjänsten. Och det har betydelse också när vi sedan kommer in i 14 kapitlet som ni ska se. Det har betydelse just därför att man ser det så. Annars kanske det inte skulle ha någon betydelse. Så på det sättet så måste man vikta och göra såna här avgöranden. Och någonstans så måste man sätta ner foten eller åtminstone på så sätt så att man är medveten om vad man undervisar. Eller den som lyssnar och som ska bilda sig en uppfattning om texten måste ju liksom veta, vad har jag att välja emellan, eller vad är det för val jag har gjort. Och det är inte alldeles självklart alla gånger. Men nu ska vi ta det här då. Vi tar tror jag, det här är ju ett långt avsnitt nu då, 12, verserna 12 till och med 26. Men jag tar lite i taget. Jag tror inte jag läser några längre av, så vi tar vers 12 och 13 först. Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Han har alltså, det börjar här med ordet ty. Och det är inte alltid det finns med i översättningen, men det finns det ju här. Ty, därför, det är alltså en fortsättning på det som har sagts. Han har ju talat om många olika gåvor, åtminstone 9 olika gåvor som han har räknat upp. 9 olika exempel han har räknat upp. Andliga manifestationer, om vi vill ta vidare mening. Det är ju en mångfald. Därför och ty, så är det också med kroppen. Kroppen består av en mångfald människor, av många lemmar. Men de utgör en enhet. Så det han vill lyfta fram här, ännu tydligare, kanske han lyfter fram det redan i de versar som vi har gått igenom, men här blir det nu ännu tydligare. Det han vill lyfta fram är alltså en mångfald i enhet. En enhet i mångfalden. Och det här tror jag är ett viktigt budskap till vår tid. Därför att vi tolkade det precis som många tolkade Korinthierbrevet redan från början, att det var splittring. Vi såg inte mångfalden, vi såg splittringen. För alla var inte lika. Så här måste vi förstå att i Guds församling finns det en mångfald, samtidigt som det finns en enhet. Och när han använder bilden utav kroppen, och här blir det inte så tydligt, men det blir tydligt om man ser till paulinsk teologi överhuvudtaget, så är det alltså kroppen, en kropp, Denna kropp inlemmas man i genom dopet och tron. Och när man väl är inlemmad i den kroppen genom dopet och tron, så har man tillgång, som det står här, till anden, och man har tillgång till Kristi blod, Kristi kropp, alltså nattvarden. Det är nattvardens liv. Det är därför som dopet, kroppen och nattvarden har som central betydelse i allmänkyrklig tänkesätt. Och här spelar det då inte någon roll om vi är judar eller greker, slavar eller fria, om vi tillhör Apollos eller Kefas eller Missionskyrkan eller Svenska kyrkan eller vad det är för någonting. Och det är det här måste vi göra upp med, tror jag, i våra olika sammanhang. Också det tycker jag att vi behöver förstå, fast nu ska vi inte fördjupa oss i det, men när jag säger dopet så betyder det alltså att dopet har en avdopet och tron, för de två hör samman, det är två sidor av samma mynt, så att säga. Dopet har en avgörande betydelse för det praktiska kristenlivet. Det har sakramental betydelse. Alltså, vi tror ju inte i allmänkyrklig tradition att dopet bara är ett omvändelsedop eller bara är ett bekännelsedop, bara är ett troendedop, utan det är Guds sätt att förena en människa med Kristi kropp. Det är Guds sätt att föra oss in i en gemenskap som är helig. Alltså en helig handling som faktiskt i praktiken gör oss delaktiga av en helig gemenskap. Dopet kan därför inte stanna vid att vara en symbol eller att vara en rit eller någonting som inte skulle ha betydelse. Utan dopet förpliktar. Vi är intagna genom dopet i en helig gemenskap. Och då blir vi också skyldiga att se på varandra och behandla varandra som om vi vore lemmar i samma kropp. Därför det är en helig gemenskap. Det är en avskild gemenskap som finns i Kristus. Det här är inte någonting som syns i en medlemsmatrikel eller någonting som alla är införstådda med. Det här är en andlig verklighet vi talar om. Och den andliga verkligheten behöver komma till uttryck på olika sätt. Nåja, jag ville bara vara tydlig på den punkten, för jag tror att Paulus är tydlig i det här, även om just det här avsnittet inte utlägger just det på det sättet som jag kanske utlade. Men det står ju ändå här, i en ande har vi alla blivit döpta. Jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Jag ska komma tillbaka till det på en gång. För om du tittar i den versen där. I slutet på den versen så står det att alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Det vill säga alla, det vill säga var och en, har tillgång till den heliga ande. Eller fått den heliga ande utgjuten över sig. Det är ett kollektivt skeende som inkluderar var och en. Nu så står det lite olika i olika översättningar. Så som det står här i Folkbibeln, för det är den jag har, så står det också i 1917. Och så står det i Bo Hjerts översättning. Men ni som har Bibel 2000 har en annan översättning. För där står det inte att alla har fått en och samma ande utgjuten över oss. Utan där står det att alla har vi fått en och samma ande att dricka utav. Men i båda översättningarna, och båda översättningarna är riktiga, i båda översättningarna så är ju poängen det, menar jag, att vi har tillgång till den heliga ande. Alltså varje kristen människa har tillgång till den helige ande. Hur kommer det sig att det blir så två helt olika översättningar då? Jo, därför att det grekiska ordet potizo betyder dricka eller vattna. Så det kan betyda två olika saker. Man måste bestämma sig för eller uttrycka det på något sätt så att man får med båda varianterna. Om man slår upp i en grekisk ordbok, Heikel Fridriksen, som jag använder mig av, så skriver han där: vi har fått en och samma ande, är lika med, vi har blivit uppfyllda med en och samma ande. Det står, och så hänvisar han till Apostlagärningarna 2. Det är på pingstdagen. Då står det så här i Apostlärningarna 2:4. Nu kommer jag inte ihåg ifall det grekiska ordet potizo som används här, men det är ju troligt. Där står det i Apostlärningarna 2:4. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Alltså den helige ande kom över dem på pingstdagen och de uppfylldes av den helige ande. Men på andra ställen så står det att den helige ande var utgjuten över dem. Det är bara olika uttryckssätt, men själva saken är ju den att var och en har tillgång till den helige ande. Ja, hur står det då i de här kommentarerna, de här två stora kommentarerna som jag använt? Jo, då så säger Gordon Fee, han menar att Paulus här tänker på dopet. I en ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra en kropp. Alltså han tänker sig att det var ju så i dopet var ju vanligtvis med nedsänkning. Alltså då blev, men det kunde ju också vara med begjutning, därför att det var inte alltid man hade tillgång till så mycket vatten. Och det spelade, då fick de, och det finns dopgravar som kanske hade 2-3 decimeter vatten. Färskvatten vid den här tiden var på olika platser i Mellanöstern, och inte minst på sommaren fanns ju inte sån mängd, man kunde inte handskas med det kanske hur som helst heller, utan man hade så mycket vatten, och så stod man på knä i dopgraven och så östes det vatten då över huvudet så att det rann ner över kroppen. Så om det var att han blev bevattnad, det blev potizo, han blev bevattnad eller han blev nedsänkt. Det är liksom, ordet säger inte vilket det hände, och själva sättet hur det gick till var säkert inte särskilt viktigt. Det Gordon Fee skriver här, det är inte att betoningen ligger på vattnet, utan att betoningen ligger på anden. Alltså när man döps så får man del av anden. Det är betoningen enligt Gordon Fee. För alla fick vi, i samband med dopet blev vi alla begjutna med en och samma ande. Fick vi alla tillgång till och kunde dricka av en och samma ande. Och menar han vidare att det är ju anden som gör att dopet blir giltigt. Att den där sakramentala händelsen verkligen äger rum. För det kan ju inte vara så att vattnet eller vattenmängden i sig, det är inte magi vi håller på med. Och inte heller är det så att vissa personer kan döpa medan andra inte kan döpa, som om det skulle ha betydelse. Nej, det är ju anden som gör det hela. Så han menar att det här bibelordet handlar om anden som de fick del av i samband med dopet. Det var Gordon Fee, men den här Raymond Collins, han gör en annan sak. Han lägger märke till att här finns orden alla och dricka. Och ande, det är de tre orden. Och då associerar han till kapitel 10, vers 4. Där talas det om alla. Och alla, det här har vi gått igenom en gång. Men redan i vers 1 och 2 står det, alla våra fäder, alla gick genom havet. Alla blev i havet döpta. Alla åt samma andliga mat. Alla drack av samma andliga dryck. Alla ande och dryck. Så han menar att det är den associationen man ska göra. Och sen, som om det inte räckte, så hänvisar han till 11 kapitlet, vers 25. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så om Gordon Fee lägger vikten vid anden som de fick vid dopet, så menar Collins att det handlar om den kalken som de alla drack ur. Det hör ju anden hemma där också. Så ser ni hur det kan finnas olika tolkningar, men nu ska ni få min tolkning. Johannes 4, vet ni vad som står där? Och varför vågar jag ha den här tolkningen? Jag vågar ha en egen tolkning, om det nu är så eget. Jag har inte sett det i någon kommentar. Men jag vågar ha den egna tolkningen utav två skäl. Det ena skälet är det att alla tolkningar som är uppbyggliga är giltiga, säger rabbinerna. Så länge man inte upphäver bokstaven, utan man bidrar så att säga till texten, så är det okej, va? Det är inte alltid det finns som är rätt eller fel. Det kan finnas flera olika sätt att förstå en text och så, va? Så det är inga problem. Man får vara ganska generös alltså när det gäller tolkningar. Och det andra är det att jag undrar om det inte är som så att kommentatorerna hänvisar inte till Johannes 4 till exempel av det enkla skälet att det är två helt olika texter. Alltså ska man tolka en text, då ska man inte blanda in andra texter, för det är två olika texter. Och nu handlar det om att tolka Korintsebrevet. Alltså det är så man jobbar vetenskapligt, inom situationstecken. Så måste man ju behandla varje text för sig. Men teologiskt, som jag då hänvisar till, så får man ju använda alla texterna till att tolka varandra. För Bibeln utgör en enhet, hör ihop. Men det kan inte en forskare kosta på sig, men det kan jag kosta på mig. Ja, men vad är det står där i Johannes 4 då? Vi behöver kanske, ja, ni kan slå upp det om du vill, men jag ska ta det fritt ur minnet. Det är alltså så att Jesus kommer genom Samarien, han kommer till Sykars brunn. Och lärjungarna går in för att köpa bröd och han blir ensam kvar. Då kommer en kvinna med en kruka mitt på dagen, och det här är ju en socialt utsatt människa. Och Jesus tilltalar henne, vilket är sensationellt i den kulturen. Både att han tilltalar en kvinna och också detta att en jude tilltalar en samarier. Och så säger han, ge mig något att dricka. Och säger, men vem är du som säger så till mig? Och så förklarar Jesus sig och så säger han att om du förstod vem det är som säger till dig eller som ber dig om vatten. Om du förstod vem jag är, då skulle du be mig om vatten. Och så talar han om vattnet och om gåvan, och vi förstår att det syftar på den helige ande. För den som dricker av det vattnet som jag ger honom ska aldrig mer behöva bli törstig. Hon förstår ju inte vad han menar, men vi förstår vad Jesus menar. Han säger alltså till henne att han har en tillgång till en brunn som är bättre än den brunnen som patriarken Jakob en gång hade grävt fram där. En brunn som man kan dricka ur, som aldrig tar slut och som man kan dricka sig otörstig ur. Och då så säger hon så här, och han säger till och med, det är en brunn som springer fram med vatten som ger evigt liv. Och hon säger ju så underbart, Herre, ge mig av det vattnet. Och det är ju anden, det är ju anden, vattnet och anden och dricka. Där har ni det igen. Jag undrar om det inte är så här alltså, nu kommer min tolkning här då. Att när vi har inlemmats i Kristi kropp, då har vi tillgång till den här brunnen. Då har var en av oss tillgång till att dricka utav anden. Vi alla har fått anden utgjuten över oss och vi har tillgång till den. Jag säger tillgång dels därför att på det sättet får jag med båda översättningarna. Men också för att jag vill lyfta fram det här att jag tror att vi behöver öva detta. För ibland så tycker jag man märker att det finns så många torra kristna som de hade aldrig druckit någonting. Alltså det här är någonting man behöver göra. Det här är någonting man behöver lära sig. Hur gör man när man dricker av anden helt enkelt? Och utan att ge mig in på några långa förklaringar på hur man gör, så tror jag att bönen, eller så att säga meditationen, kontemplationen, är det bästa redskapet. Alltså att man i sin bön, för så lärde jag mig själv i alla fall, att i sin bön, i sin avskildhet, så ser jag inte bara den här brunnen och den här källan, utan jag ser hur anden är utgjuten över mig. Jag kan öppna mitt hjärta, jag kan meditera över löftena, jag kan ta till mig, jag kan dricka av Guds ord. Det är en övning. Det går att lära sig. Så att när jag blir stressad eller pressad eller prövad eller så kan jag ta tid med Gud. Då kan jag umgås med Gud, dricka av vattnet. Det löser inte alltid alla problem. Men det skänker tillfredsställelse i det inre. Alla, var och en av oss har fått tillgång till den helige ande. Och det där med ande, låt er uppfyllas av anden, säger Paulus i Efesierbrevet 5:19. Det måste ju ha någon betydelse. Det kan inte bara vara fina ord. Utan det är ju ord som går att praktisera. Vi är alltså döpta in i Kristus. Vi har tillgång till den helige ande. Jag ska säga det också nu när jag har redogjort för tre stycken olika utläggningar, ska jag säga. Att det finns ingen anledning att spela ut de där tre olika utläggningarna mot varandra. För syftet bakom dem är ju detsamma. Nämligen att vi har tillgång till och att vi kan dricka av den helige ande. Så därför behöver man inte haka upp sig på det som jag till synes hakade upp mig på först. Att betyder det utgjuten eller betyder det dricka? Det spelar liksom ingen roll. Guds ord är rikare än så. Vi tar till oss alltihopa. Sen kommer vi då också till vers 14 som blir, skulle jag vilja påstå, som en sammanfattning. Och som en övergång eller inledning till nästa avsnitt. Vad står det då i vers 14? Jo, själva budskapet finns där. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Kroppen består ju inte bara av... Alltså kroppen består av många kristna. Kanske man till och med skulle kunna säga så här. Kroppen består av många församlingar. Kroppen består av många trossamfund. Varför ska de spelas ut emot varandra? Ja visst, vi betonar eller vi kanske till och med lär olika saker. Motsägelsefulla saker emellanåt. Men det är väl inte det som förenar oss. Som ärkebiskopen brukar säga nu för tiden att församlingen är ingen åsiktsgemenskap. Det är en trosgemenskap. Alltså antingen är vi ju inlemmade i Kristi kropp. Och då är vi insatta i en enda helig allmänlig kyrka. Eller också är vi det inte. Men om vi nu är det som vi ju tror och bekänner. Då är vi också förpliktade att relatera till varandra. Som om vore vi heliga gemenskaper. Jag tror att det här blir viktigare och viktigare. Och det som är tråkigt med Svenska kyrkan och för all del även med kan vara beslut i andra kyrkor också. Det är alltså när man tar beslut som leder oss bort ifrån den allmänliga kyrkan. Därför då riskerar vi, då får vi ett sekteriskt beteende. Sekt betyder ju inte att man lär fel, utan det betyder att man avsöndrar sig. Sekt betyder del. Man blir en frigjord del ifrån helheten. Man sågar av den gren man själv sitter på. Vi har inte råd i vår västerländska kultur att ha olika trossamfund som går åt olika håll. Och eftersom vi inte har råd med det och vår Herre själv inte har råd med det, så tror jag att vi kommer få en riktning åt andra hållet istället. Där vi upptäcker varandra. Och detta att upptäcka varandra, alltså ekumeniken, är ju att upptäcka att vi hör ihop. Inte att kompromissa på olika sätt eller bli överens i alla frågor. Men vi måste förstå att vi är inlemmade i en och samma kropp. I en och samma kropp finns alltså många, inte bara många olika individer, utan också många olika gemenskaper och sammanhang. Det är min förståelse. Det Paulus skriver här, när han skriver som han gjorde här då i den 14:e versen. Kroppen består ju inte av en enda lem, alltså Kristi kropp eller kyrkan och församlingen. Det är ju tillämpbart inte bara på församlingen i Korinth, det är ju tillämpbart generellt, för det gäller ju hela kyrkan. Genom de här påståendena, genom den här undervisningen, så undervisar han ju hela kyrkan genom alla tider. Så gäller det här. Så det gällde lika mycket församlingen i Rom eller i Efesos. När Paulus nu använder den här bilden av kroppen, så är det inte någon bild som han själv så att säga har hittat på. För det här är en känd bild inom antiken. Platon, som levde 300 år före, använde bilden i sin, man skriver om staten. Cicero använde den 100 före Kristus. Seneca, en annan filosof som är samtida med Paulus, använder också bilden. Man använder bilden om samhällskroppen samhällskroppen som ska visa hur vi människor i ett samhälle, i en stad, kommuninvånare, hur vi hör ihop, talar man om en samhällskropp. Så det är ingen okänd bild, utan tvärtom. Alla känner igen bilden, alla förstår bilden från början. Men, som vanligt, det Paulus gör, det är att han tillför nya perspektiv på det som alla kände till. Och det perspektivet är just det eskatologiska perspektivet. Alltså han talar om kroppen, om samhällskroppen, en känd bild. Men han tillför det himmelska perspektivet. Han tillför Jesu Kristi närvaro och talar om den gemenskapen i Kristus som en kropp. Och de där sakerna som han tillför har jag listat här, så att det är sex olika saker. Får vi se om vi hinner med alla sex. Det första som han tillför, det är ju detta som står i vers 18. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen. Alltså Paulus tillför detta att den plats man har i kroppen har man fått av Gud. Så tänkte man ju inte kanske profant. Men nu lämnar vi det profana. Nu talar vi om den heliga gemenskapen. Det är alltså Gud som har gett oss den plats som vi har. Jag tänkte på, vet inte om ni kommer ihåg det, när vi gick igenom sjunde kapitlet. När han talade om gifta och ogifta och änkor och så vidare. Så säger han så att var en ska förbli i den kallelse, i den ställning som man hade när man blev kallad. Ni kommer ihåg den undervisningen. Det är alltså samma tänkande. Varför skulle man förbli där? Jo, därför att det var den platsen som Gud har gett oss. Gud har satt lemmarna i kroppen. Det är Gud som har gjort så att du är en hand eller du är ett öra eller du är en fot eller hur man nu ska tillämpa bilden. Och då slår det mig att vi har ju inte läst verserna, så jag får väl läsa här ifrån vers 15 till och med 19. Om foten sa det: eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa: eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Alltså det första, det är Gud som har satt lemmarna i kroppen. För det andra som ska tillföras här, så använder Paulus inte den här bilden för att visa på underordnanden. Så användes den i samhällsnyttan. Alltså man visar på hur människor har sin plats i samhället. I olika klasser talade vi om förr i tiden. Och att det var liksom Gud som hade gjort det på det sättet. Men det är inte så Paulus använder den här bilden. Utan han använder bilden tvärtom. Det vill säga att vi är olika för att betjäna varandra. För att hjälpa varandra, stödja varandra. Vi har olika funktioner för att kunna skynda varandra till hjälp. Det har inte med underordnande att göra, utan varje enskild ska tjäna kroppens bästa. Och då får vi nog kosta på oss Romarbrevet 12. Därför där skriver han samma sak, men vi får det här då med andra ord. Jag läser i Romarbrevet 12 från vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Alltså se och förstå vem du är och vilket som är din plats, vilket som är din funktion, vilket som är din betydelse. Upptäck vem du är. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Alltså, här är inte frågan om underordnande och överordnande. Här är frågan om hur vi alla bidrar till kroppens bästa. Det är en poäng, den andra poängen som Paulus har. Det tredje som vi ska ha med från vårt avsnitt där i Korintherbrevet, det är att Paulus genom att skriva som han gör visar hur absurt det blir om en kristen söker sitt värde på en annan kristens bekostnad. Det är ju ett sjukligt beteende. Han säger, om örat sa, eftersom jag inte är öga så hör jag inte till kroppen, så hör jag ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Och så vidare. Man kan inte säga, jag behöver det inte. Titta, han kommer igen här i vers 21. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och ändå så är det så många som, men det beror väl förmodligen just på det att man inte ser samhörigheten. Man ser inte hur Gud har fogat samman kroppen. Man förstår inte vilket uppdrag man själv har. Och då får vi det som vi ser tyvärr vara så vanligt, att man jämför sig med andra kristna. Och man jämför de olika uppdragen. De får vara gudstjänstvärda men inte jag. Och han får vara korsbärare men inte jag. Förstår ni? Hon får vara ordförande i kyrkorådet. Varför ska hon vara något för mer än oss andra? Alltså sånt här håller på i våra huvuden. Och det är inte bara för att det är syndiga tankar och att det är absurt beteende. Utan för att man förstår inte. Man ser inte den andliga verkligheten. Hur vi hänger ihop. Om vi ser hur vi hänger ihop, och det här gäller över mellan församlingar också naturligtvis. Om vi ser det, då får vi självförtroende, vi får självinsikt, självkänsla, självförtroende. Vi kan tacka Gud för de andra kristtrogna. Vi kan betjäna varandra utifrån de förutsättningar som vi har. Och vi behöver inte tänka på de förutsättningar vi inte har. Känner ni att det här är jätteviktigt? Det här skulle man ju börja tala mycket om, ofta om. Det räcker liksom inte att säga det i predikstolen, för folk kommer ännu inte kunna ta det till sig. Det här behöver vi ha en timmes undervisning om. Det här behöver vi tala om. Här behöver vi praktisera. Och som så mycket annat så är det ju enklare i de mindre sammanhangen. I cellgrupperna så borde det vara en självklarhet. Jag inser att det kan vara svårt om vi tänker på de 200 som brukar fira gudstjänst att sätta det här. Men vi måste ju börja någonstans. Vi måste ju börja i det lilla sammanhanget. Där måste det här kunna bli förverkligat. Det fjärde som jag skulle vilja ha med här, det är det som står i vers 24. Nu inser jag att jag går över så att säga, på nästa avsnitt, men det gör ingenting för att nu är vi ett ämne som vi håller på med här. Det fjärde som jag vill ha med, som Paulus tillför den här bilden utav kroppen, det är det som står i vers 22. Det av kroppens lemmar som vi anser svagast. Och i vers 23, de som vi anser värda mindre heder. Och vidare i vers 23. De som vi blygs för. Alltså lägg märke till orden. De som vi anser svagast. De som vi anser värda mindre. De som vi blygs för. Är de viktigaste. Jag vet att vi har talat om det någon gång på fikarasten. Eller faktiskt flera gånger. Jag tänker på följande. Jag kanske inte ska nämna några namn här. Men vi tänker på någon som har fått ett utvecklingsstört barn. Och så pratade vi om det och så kom vi fram till det och så såg vi det. Vilken gåva! För våra karaktärer och vårt sätt att förhålla oss till och relatera till exempel till en utvecklingsstörd visar hur mycket av Guds kärlek och av Guds förståelse som finns. De som vi tror är mindre värda eller som tillhör de svaga är i själva verket, säger Paulus, de mest betydelsefulla. Därför är det de som sätter oss på prov. Det är de som ger oss möjlighet att förhålla oss på ett rätt sätt. Tänkvärt. Och det är så Gud verkar. Ni kommer väl ihåg vad han skrev här i första kapitlet. Där skrev han så här i vers 27. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Det här behöver ju vi se i våra sammanhang. Och jag tror inte att man gör fel om man tänker, därför var kanske mitt exempel inte särskilt bra där med en utvecklingsstörd. Alltså det får inte bli så att vi sitter i kyrkbänken och tittar efter vilka som är mindre värda, vilka som inte är värda heder. Alltså det får inte bli så, va? Det är inte det som är Paulus poäng, att människor skulle på något sätt ringaktas på det sättet. Hans poäng är naturligtvis att vi inte ska göra så. Det är det som är hans poäng. Vi ska inte göra så. Utan vi måste förstå att vi var för sig är lemmar inlemmade i kroppen. Var för sig är upprättade av Gud. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och det behöver vi se, det är hans poäng. Det behöver vi förstå. Och det spelar ingen roll då om man är utvecklingsstörd eller om man sitter i rullstol eller om man tillhör missionsförsamlingen. Alltså det har ingen betydelse. Därför att vi är lemmar i en och samma kropp, varandra till tjänst. Och när det upptäcks och när vi blir en armé, hör jag på att säga, som reser oss i den förståelsen. Då kommer det börja hända saker och ting. Jag tror att i väckelsetiden med frånsett alla de svagheter som inträffar i väckelsetider och alla de bekymmer, så är det på något sätt en sorts naiv kärlek till Jesus som förenar med de mest osannolika människor med varandra. Det är liksom ett kännetecken på den helige andes uppfyllelse och verksamhet. Man får en fokus på Kristus och en fokus på uppdraget. Inte på sig själv eller på vilka relationer man har till varandra. Och så kommer då vers 20, för vi hade bara läst till och med vers 19. Men så kommer vers 20 och då är ju vers 20 här återigen en sån där sammanfattning. En sorts övergång till fortsättningen. Nu är lemmarna många och kroppen är en. Det är själva budskapet. Mångfalden, olikheten, samhörigheten. Det är av Gud tillsatt. Och det är lemmar varandra till tjänst. Ska vi hinna med och läsa från 21 till och med 26 också. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmarna med den. Det kan ju verka här nu då i det här avsnittet 21-26 som att han tar om samma sak som han redan har sagt. Men faktum är att han utvidgar bilden här. Och jag tror att han börjar ju med att säga där i vers 21. Huvudet kan inte säga till, alltså ögat sitter ju i huvudet, kan ju inte säga till handen. Eller huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver er inte. Alltså han har ett sorts uppifrån perspektiv. Och jag tror att det är medvetet valt på det sättet. Att han riktar sig till de här så kallade herremännen i Korint. De som tyckte att de skulle bestämma allting. Han riktar sig till dem som tyckte att de kunde bestämma allting och säger, ni kan inte göra någonting utan fötterna. Så jag tror att han väljer det här medvetet. Ni kan ha helt olika funktioner. För att han talar om armar först i där avsnittet innan, talar om armar och om ben och så vidare. Men här talar han också om sinnena, om ögat. Det har han väl gjort tidigare också i vers 16 och 17. Han talar om hörseln och han talar slutet på vers 17 om lukten. Alltså han talar inte bara om de praktiska gåvorna. Han talar också om sinnesorganen. Han talar både om det yttre och om det inre. Han talar om hur vi hör samman. Både i yttre funktioner och inre funktioner. Och här finns det ett förebild skulle jag vilja säga. Eller en försmak av det som jag tror kommer att handla om ämbeten. Vi ska inte gå igenom det här med ämbetet mer än antydningsvis. Och det ska vi inte göra dels därför att det är inte färdigutvecklat här. Det är oklart hur man ska förstå det. Det finns för många tolkningar. Det finns inte några versar egentligen som talar om ämbetet. Men när man talar om ämbeten och biskopar och präster och diakoner och styresmän och profeter och lärare och så vidare, så brukar man kunna kategorisera dem på två sätt. Man talar om karismatiska ämbeten och man talar om institutionella ämbeten. Det är som två olika kategorier. Jag kan se det här med att både det yttre och det inre på något sätt. Både de som är ute vid fronten och de som sköter marktjänsten som vi säger. Eller de som ligger bakom eller som organiserar. Alltså, man behöver varandra. Det är alltså olika ämbetsfunktioner. Jag säger inte mer än så, jag bara antyder det. För jag sa ju det sen, att min tolkning är ju här sedan att vers 27 följer att det finns olika tjänster eller olika ämbeten. Jag ska komma tillbaka till det något litet. Men även om vi har helt olika funktioner så hör vi ändå samman. Och vi behöver varandra. Och vi behöver förstå det. Jag ska också säga det i samband med det här. För vi har ju det som ett trauma kan man nästan säga. Inte minst i svenska kyrkan men i svensk kultur. Jämlikhetstänkandet. Jämlikheten grundar många på att vi är lika varandra. Därför så stryker jag under att här är vi olika. Vi är olika överallt. Varje individ är olika. Varje tjänst är olika. Jämlikheten kan aldrig grunda sig på likheten. Jämlikheten som grundar sig på likhet är en illusion. Det finns inte. Jämlikhet har att göra med värdet. De som har en stor plats i samhället eller de som är huvudet i församlingen är inte mer värda än de som är fötter eller de som har mindre uppdrag eller kanske till och med osynliga uppdrag. Jämlikheten måste grunda sig på att vi är alla lika mycket älskade utav Gud. Alla har samma värde, vilket också betyder att alla var och en har samma rätt till kärlek och till omsorg och uppmärksamhet.
Det tror jag ligger i Paulus anda här. Men det är lätt att vi kommer in på ett världsligt tänkande och då kommer vi helt fel om vi ska tillämpa det i en helig gemenskap. Då fick vi det sagt. Och inte bara, nu sa jag inte det här i politisk mening, utan jag sa det att jag menar som så att det som jag sa, det gäller ju i ännu högre grad i Kristus. I Kristus är vi ju upprättade. I Kristus är vi män. I Kristus är vi kvinnor. I Kristus är vi barn. I Kristus är vi olika. Men vi är lika mycket värda. Och vi har lika stor betydelse allihop. Det är tillsammans som vi är Kristuskroppen. Det gäller i särskilt hög grad alltså i församlingen. Nu så det här med att vi skulle särskilt förstå det här i relation till de som anses svagast eller mindre värda eller som vi blygs för. Det står ju här i vers 25. Skälet till att det är så här. Så här är det som jag har undervisat nu då, om för att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan vi ska förstå mångfalden. Men det var just det här kapitlet och den meningen där som jag nu citerade, menar jag, det är ett huvudstycke i första Korintherbrevet. För hela problemet var ju splittringen. Men problemet var ju att de inte såg mångfalden. Och det är på samma sätt i vår tid. Vi behöver se mångfalden i Kristus. Och inte splittringen. Vi behöver se det som förenar oss genom tron på Kristus. Och det finns ett skäl till här angivet. Varför nu de här som betraktar att den här olikheten, de här som är mindre värda eller de andra som vi blygs för, att de har fått så mycket större heder. Dels för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, men det är också för att vi ska förstå, vers 25, att lemmarna behöver ha omsorg om varandra. Så Gud har gjort den här olikheten för att vi ska kunna bli betjänade av många andra människor på många olika sätt. Inte bara på ett sätt utav någon. Ja, det slår mig nu hur jag har fått lära mig det här. Jag har berättat om det tidigare i samband med hade undervisning om hur att älska sin nästa. Och brottas med frågan, hur gör man när man älskar sin nästa? Alltså rent praktiskt. Och så läste jag då rabbinernas utläggningar. Och då var det var ju många olika utläggningar, men en utläggning var ju det att man ska betjäna med små gåvor och med små tjänster. Inte med stora. Därför att är det stora så uppstår det. Då kommer man i skuld till den som har gett mycket. Men med små gåvor och små tjänster. Och så kom jag ju fram där till den här kursgården. Och så var det någon vänlig person där som kom till mig. Och så sa han så här. Ska jag bära väskan åt dig? Nej, det behövs inte, tyckte jag. Jag ska bära själv. Och sen då hade jag förberett mig för den här undervisningen. För den här undervisningen de skulle ha. Så när jag gick där så insåg det. Ja, men jag tog ju inte emot den här lilla tjänsten. Den här personen som erbjöd sig så gentilt att bära väskan. Kanske blev ledsen för att jag inte. Hon kanske hade satt, tyckte det skulle vara roligt att få bära väskan åt mig. Och så började jag rannsaka mig själv. Och sen började jag öva mig. Och det här är en övning som jag berättar om för att ni ska kunna göra den också. Jag börjar öva mig att ta emot små gåvor och små tjänster. Och nu är jag jättebra på det. Det vet Kerstin. Jag vet inte om jag är lika bra på att ge, men vi ska öva både och. Det är inte så lätt alla gånger. Men vi ska ha omsorg om varandra. Och särskilt i relationen till de här då som vi kanske inte ser i vanliga fall. Det betyder sammanfattningsvis att de svagare är mer nödvändiga för gemenskapen än vad vi kan ana. De såg ut att vara mindre viktiga, men det visade sig att det var tvärtom.
Sammanfattningsvis så har jag skrivit de här sakerna då. Vi har blivit döpta till en och samma kropp. Vi kan dricka, ha tillgång till dricka av en och samma ande. Vi är många lemmar, men kroppen är en. Gud har fogat samman kroppen för att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Och för att lemmarna ska betjäna varandra. Det är ju ett helt pastoralt program. Så här borde det stå i församlingsinstruktionen som vi håller på att jobba med. Det är ett handlingsprogram för församlingsmedlemmarna. Vi kommer sen att få göra andra Korintherbrevet om Gud vill. Men redan nu så ska jag berätta för er att Clemens, som var biskop i Rom, inte efter Petrus, för efter Petrus kom Linus, men sen kom Clemens. År 95. Han skrev också ett brev till Korint. Han kände ju naturligtvis till inte bara församlingen i Korint utan situationen där. Och när han skriver år 95 till församlingen i Korint, då skriver Clemens följande. Låt oss ta vår kropp som exempel. Huvudet är utan fötterna ingenting, ej heller fötterna utan huvudet. Vår kropps minsta lemmar är nödvändiga och nyttiga för hela kroppen. Men alla samverkar och följer en enda vilja för att hålla kroppen vid liv. Och att jag tog med det citatet, det beror på att det här skriver han år 95, det vill säga problemet fanns fortfarande kvar. Det kanske är så att det här är ett problem, om ni förstår mig rätt. Jag vill inte bli missförstådd här nu. Men att det här är någonting som vi ständigt, alltså hela tiden måste arbeta med. Som vi alltid måste se, som vi alltid måste tala om, som vi alltid måste tänka på, som vi alltid måste arbeta på. Vi behöver alltid få in det eskatologiska perspektivet i våra gemenskaper. Vi kan aldrig säga att nu är det eskatologiska perspektivet förverkligat. För det blir aldrig förverkligat. Men det är någonting som vi ständigt behöver leva med och som vi kan växa i eller mogna i, kanske ett bra ord. Sådana gemenskaper längtar världen efter. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Korintherbrevet vi håller på med och det här var del 50. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi då här i den här radion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning då från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman och jag som var producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Härefter så får du lyssna till sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.